Röster.
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 Dagens programledare är Olof och farbror Vattenmiljon.
Dina röster i vardagen.
Ja, hej och välkomna till denna kylslagna februaritorsdag här i Lund, och vi är på Lunds fontänhus, och idag så ska vi prata om romanen och romanens syfte och hur den uppstod och lite grann sånt. Det är alltså vi programledare, det är liksom Olof Kjellén och farbror Vattenmiljon som sitter bredvid mig.
Goddag.
Vi ska väl inleda, vi ska väl prata lite grann inledningsvis om hur den svenska bokbranschen, hur populärt det är med romaner idag, och lite grann hur populärt det är och hur och vad det är som gör en roman populär, och hur det utvecklades till att bli en stor omsättning, att det blev ett så stort medium som det blev en gång i tiden. Men vi börjar med att lägga på programmets första låt. På Fontänbubbel. Det här vi hörde var Sicko med Mandy Indiana och Billy Woods. Ja. Då ska vi alltså prata om romanen.
Ja. Och ja, frågan är liksom, vi har väl nog inte skaffat en ordentlig definition. Liksom, var drar man gränsen mellan roman och vad som tidigare fanns folksagor? Men det är ju liksom ändå någonting som är fiktivt och ofta längre än en folksaga, och ja, det är liksom som Olof nämnde, det säljer bra i samhället, och ja, föregångaren kanske också var liksom pjäser som användes till teatern, som ja, det skrevs många pjäser under renässansen med bland annat Don Quixote, men sen är det klart, det är många olika sorters genrer inom romanen idag som säljer bättre och har fler läsare.
Man kan ta lite grann, vi kan till exempel berätta hur det sett ut i Sverige under 2024, vilket var för några år sedan, så omsatte den svenska bokbranschen 5 miljarder kronor, även om det har varit en liten minskad försäljning jämfört med tidigare mätning. Samtidigt så ökade abonnemangstjänsterna samtidigt som volymen tryckta böcker minskade. Men de böcker som lockade flest, den typen av genre som lockades mest inom, det var ju under 2025, det var konspirationsthrillers och historisk feelgood. För några, man kan säga att, jag vet inte hur det ser ut riktigt idag, men enligt siffror för typ 10 år sedan så drog svenska deckarförfattare många år in miljoner. Och till exempel Leif G.W. Persson och Jan Guillou, Lisa Marklund, många andra. Några av de mest populära romanerna i Sverige och andra västländer genom tiderna, det är Don Quixote, Sagan om ringen och Harry Potter. Don Quixote lanserades i Spanien redan 1612 och har sålt 500 miljoner exemplar, vilket är rekord. Sagan om ringen lanserades 1954 och har sålt 150 miljoner. Den mest moderna bestseller är, kan man säga, av de här, i den här skalan, det är Da Vinci-koden av Dan Brown som lanserades 2003 och har sålt 80 miljoner enligt tidningen Femina. Ja, det kan man väl säga lite grann lite beskrivning hur populär, alltså hur genomslagskraften har varit liksom i Sverige och globalt.
Sen kan vi diskutera också varför den slog igenom. Du nämnde ju, vad var det, Spanien med Don Quixote.
Ja.
Och sen var det att, ja, jag nämnde ju Italien, Norditalien, renässansen. Men du märkte, varför slår inte den igenom i Tyskland med tanke på att det var där Gutenberg uppfann tryckpressen? Och de hade redan en ganska utvecklad ekonomi under, med reformationen och så. Och ja, det är intressant. Sen vet jag inte om vad för vem författaren bakom Don Quixote var eller vem, vad han hade för motiv. Men
en sak som jag kan tänka mig, jag bara spekulerar lite grann, det är att det var ganska svårt att slå igenom på det om man inte var en stark auktoritet. Alltså så var det, kretsade ju mycket, alltså man pratade om att man inte skildrade vanliga människors liv så mycket, och visst, författare, populära författare är väl inga vanliga människor heller direkt så, men om vi tänker att under medeltiden och den här tiden så var ju ofta, och alltså före renässansen, så var ju ofta det mesta livet kretsat kring adeln och kungafamiljen och de och såna höjder i samhället, de grupperna, och enstaka individer hade kanske inte riktigt samma möjlighet att slå sig fram. Det finns enstaka undantag med typ vissa vetenskapsmän och sånt som hade liksom.
Ja, du har ju en poäng, du nämnde adeln och kung. Det är klart, det var ett feodalsamhälle och en monarki, men den stora massan var ju analfabeter,
ja.
Och då var folksagan liksom deras underhållning.
Ja, precis.
Och idag är analfabet nästan ett skällsord, men liksom på den tiden var det att, ja, liksom, det var mer liksom närodlat, den gräskrotskultur. Och då var det kanske för att ofta fyllde den funktionen, alltså för att förklara sin samtid. Kanske även sagor för barn som Näcken var kanske ett sätt att få barn att undvika vattendrag som de inte drunknade.
Ja.
Lilla Rödluvan kan tolkas som att den varning mot pedofiler.
Ja.
För att mormor har liksom en varg, liksom någon som är hårig och en kraftig käke etc. och en djup röst.
Ja.
Och sen ja, det var ju allt detta med, vet du det? Man hade ju mindre naturvetenskap, så man kunde inte förklara många fenomen i naturen, utan man liksom beskälade dem med troll och tomtar och allt möjligt.
Ja.
Så, och sen är det klart, det fanns också en sens moral, så att berättelser, oavsett om det är romaner eller folksagor, det var sätt att förmedla värderingar och ideal, och karaktärerna som är påhittade, de förkroppsliga ändå liksom karaktärsdrag och kvaliteter som verkligen finns i samhället. Så det är ett sätt att
Vi ska gå in, jag tänkte vi går in lite grann på om vi pratar om lite grann uppväxten av en del av de kända författarna som man nu har slagit igenom, att många är formade, och vi ska ge exempel på det, men först så lägger vi på en extra låt. Du lyssnar på Fontänbubbel, och det här var, jag vet inte hur det här uttalas, nu vi har med Bad Bunny.
Ja, sen du var inne på detta med att romanen säljer bra idag.
Ja.
Och men jag vill gå in lite på detta med liksom varför liksom vuxna individer fokuserar på påhittade karaktärer, så det är smått lite psykologiskt. Alltså jag kan tänka nyheterna liksom att kanske någon, man intervjuar någon brottsling så kanske langar droger eller någonting, och så vill personen vara anonym, så kanske de säger så att han heter egentligen något annat, men vi har valt att kalla honom för Kalle Robinson. Och då kan man tänka så, det är konstigt, varför liksom liksom nyheterna är ju samhällsskildringar och sånt, det ska vara seriöst liksom. Men förklaringen kan vara att vi får mer inlevelse och det blir mer fängslande med en karaktär.
Ja, alltså det är ungefär som när man ser på film eller alltså som man blir ju, eller tv-serie eller någonting, alltså, även vuxna människor blir ju väldigt fascinerade av påhittade karaktärer, för de kan ju ofta vara, man kan ju ofta överdriva och leka med deras personlighet på något sätt som man inte kan med vanliga liksom. Man kan ofta förstärka karaktärsdrag som man inte kan med vanliga människor liksom.
Och det var något jag skulle nämna, men
om vi tar Homer Simpson, Eric Cartman eller Steve Griffin eller vem som helst. Liksom. Mm. Så.
Och just då, och saken att vi hjärnan har något som heter spegelneuroner. Och det är liksom att om du kanske ser en annan person kanske lida, så aktiveras det de delarna av hjärnan som när du själv hade liksom känt den smärtan kanske i din arm eller vad det nu är. Och det är ju inte konstigt för att människan är ju liksom ett socialt djur. Men det är ju också det att, att det kan aktiveras med fiktiva karaktärer. Det är kanske inte så konstigt för att man får det ska man ju liksom skådespelaren har ju ett ansikte, men det har också varit en egen fantasi när man hör en berättelse att den målar upp en bild och så det har en väldigt stark påverkan på oss. Och det intressanta är att om du ser en film, en spelfilm, du kanske känner till skådisen och skådespelaren, men vem vet, det kanske går knappt en sekund in i scenen så glömmer du bort skådisen och liksom du går in i karaktären istället. Så det är någonting som händer med oss. Och ofta kan folk säga jaja, vissa artister säger jaja, det är liksom dessa troende, de är helt korkade, de tror på påhittade karaktärer, bla bla bla. Men säkert de själva kollar på kanske en deckare och går väldigt liksom fängslas av en påhittad karaktär. Kanske ser på Star Wars eller vad det nu är. Så liksom, och det visar ju att det är samma mentala mekanismer som vi alla styrs av. Och sen också det nämns detta med vad som kallas parasociala relationer. Och det kan vara att folk vi inte känner när vi kanske hör om deras livshistoria eller ser en scen i en berättelse, så är det att vi börjar identifiera med dem. Och det kan även vara kanske en musiker som man verkligen ser upp till och det blir en stark identifiering. Och på ett sätt är det liksom väldigt märkligt för att du har ju en relation till någon du inte vet vem personen egentligen är. Det kan vara liksom en, du blåste upp ett luftslott om kanske Taylor Swift eller Al Pacino. Du vet inte hur de är på fritiden, om de liksom är, verkligen är trevliga eller hemska människor. Men sen detta med parasociala relationer, det är att det kan förklara att det nästan ibland blir en kult kring vissa tv-serier eller liksom vissa romaner som kanske Harry Potter. Liksom, det var ett upprepade fall i London på tågstationen att folk letar efter en perrong som inte fanns. Den heter typ så 3,5, plattform 3,5.
Vuxna människor?
Det vet jag inte, men en tonåring, tänk ändå så avancerad en tonåring är. Alltså de kan förstå samhällsfrågor, de kan förstå fysik, de kan liksom förstå politik, juridik.
Ja.
Men helt plötsligt. Men Harry Potter hade en hyfsat stor vuxen publik också.
Ja.
Och det är också intressant för att då kan det vara att, nu blir spekulation, men en del kan känna att deras syn på tillvaron, när det domineras som naturvetenskap så blir det för snävt. Så det kan väldigt liksom vara en lättnad att liksom ibland fantisera med liksom en drömvärld med liksom magi och sånt. Och ofta kanske magin är löjlig en liten del. Den står kanske för något mer att, ja, kanske en spontanitet eller vad det nu är. Ja, kanske tappar det där.
Nej men det är sant. Och jag kan ju själv se en av de så att säga, som har sålt mig, som jag var inne på, det är Sagan om ringen. Och som har sålt 150 miljoner. Jag var nyfiken på det, för jag hörde talas om den när jag gick i fjärde klass. Jag var 10-11. Och då sa min mamma att nej, jag borde inte läsa den boken nu. Alltså jag borde vänta till jag blir lite äldre i så fall. För med tanke på hur lätt hon bedömde att jag... Eftersom det var så lätt att få intryck att allting var levande, att det var liksom med tanke på hur lätt jag kunde ha att ibland blanda ihop fantasi och verklighet, så var det nog bra att jag väntade med att läsa den. Men hon sa att du kan läsa Bilbo så länge, sa hon.
Ja, men jag tror många kanske väntar för att den är inte lättläst.
Ja, nej, precis.
Du måste nog
så jag väntade kanske något år senare innan jag läste Sagan om ringen.
Men tyckte du om den och var den lätt att läsa?
Perioder, alltså, nej. Det var väl det föll på, att jag tyckte den var lite för svårläst. Jag orkade inte med igenom hela den första boken. Mm. Riktigt. Eller jag läste den de första veckorna då, runt min 12-årsdag, så läste jag 3/4 av boken. Eller något sånt där. Men sen bara tröttnade jag. Fast jag var fortfarande intresserad av själva miljön. Men jag tyckte det var för jobbigt. Det var för jobbigt språk och för jobbigt. Det var för mycket som hände på en gång. Liksom. Mm.
Ja, och se med filmen. Det blir att den kunde nå ut till en yngre publik än böckerna. Jag menar, som du nämnde, Harry Potter är liksom att du hade mycket yngre publik. Du kanske kan gå liksom i låg mellanstadiet och läsa Harry Potter.
Ja, precis. Så det var... Jag såg ju båda när de kom. De kom ju ungefär hösten 2001. Kom ju båda den första Harry Potter-filmen och den första Sagan om ringen-filmen.
Mm.
Men det var ju ett fenomen som var vanligt, att den sågs mer som en familjefilm, Harry Potter. Liksom. Harry Potter och den vises sten. Som var den första boken som den första filmen som baserades på en bok.
Mm.
I Harry Potter-genren.
Ja, och idag är ju fantasy-genren överlevt. Den är framgångsrik. Och jag tror den första fantasyboken skulle nog säga Gullivers resor, för att träffa jättar och hästar som kan tala. Sen är det också intressant att den var en samhällskritisk, det var en satir. Och då är det med att science fiction har fått den nischen att vara satirisk. Även ja, både romaner och sci-fi-filmer. Men ja, absolut, han Sagan om ringens Tolkien ges ju ofta äran för att vara grundaren av fantasy, som på många sätt är en förlängning av nordisk eller nordeuropeisk mytologi.
En kritik som jag tänker, nu har inte jag läst Tolkien så där jättemycket, men en kritik som han ibland får är att han har, är att allting är svartvitt, att allting är, att det är så endimensionella karaktärer, antingen goda eller onda. Men jag vet inte riktigt om jag tycker det stämmer, i alla fall inte baserat på filmerna man har sett. Nu vet jag inte riktigt hur det är direkt litteratur, men där finns det ju olika grader. Alla har ju olika motiv, olika saker som motiverar dem. Frodo har en sak, har vissa motiv, vissa begränsningar. Gollum har vissa begränsningar, eller vissa saker som motiverar, och Sauron har en och liksom har ett motiv. Så alla har ju på något sätt motiv för sina handlingar ändå på något sätt.
Ja, men alltså detta med väldigt stiliserade karaktär, det är ganska vanligt i berättelser där liksom det är de goda mot de onda, och det ska vara ett episkt.
Men jag menar bara, även de onda har ju olika motiv, och det finns olika gradskillnader hur mycket, hur långt de vill gå och vad de eftersträvar, så att säga.
Mm.
Så det är ju inte helt, även om jag förstår poängen att det är liksom, det är gott mot ont i stort sett. Så.
Ja, så olika romaner är olika komplexa, det är ju ganska oundvikligt. Det är ju en stor industri.
Ja. Sen är väl Harry Potter lite mer utvecklad på det, tror jag, att de har nog mer fler motiv än vad då Sagan om ringen karaktärerna har, så att säga.
Mm.
Fler personligheter och så.
Men det är också en annan miljö, liksom det är liksom skoltiden där man utvecklas, så kanske det finns en mobbar i alla och en vettig kompis i alla, liksom det är liksom vanliga barn är lätt att förstå att de är komplexa.
Ja.
Medan liksom orken och etc. är ju monster.
Ja, precis.
Jag har inte sett liksom en ork som liksom ger pengar till att rädda barnen. Inte någon scen i filmen.
Nej, precis.
Ja. Ska vi ta nästa låt?
Ja, det är väl. Lyssnar på Fontänbubbel, och det här vi hörde var Come See Me med The 5678's Miss Ludella Black. Innan vi går in på sådana här historiska skildringar, så kan vi ju säga att så kan vi berätta lite kort om hur läsvanor och läsupplevelser är idag. En artikel jag såg om ungas läsupplevelser. Och läsning som aktivitet, som sagt, formas genom upplevelser av igenkänning och identifiering med karaktärer i boken. Att man glömmer tid och rum, och att man aktiverar fantasin. Välskrivna böcker underlättar för läsupplevelsen, liksom dess sociala sammanhang. Och platser som är bekväma underlättar. Att man förknippar en plats med, till exempel sängen är en vanlig referenspunkt för många unga framförallt. Hos många ungdomar så kan känsla av tvång bidra till en negativ läsupplevelse. Alltså just det här att du måste göra det här innan du får göra det här. Du måste läsa en bok innan du får göra det här och det här. Och det gör att man inte förknippar det med något kul på det sättet som man kanske annars skulle gjort. Den funktion som det fyller för de som fortfarande tycker om att läsa, det är ju verklighetsflykt och igenkänning, och att det är ett led här i personlig utveckling. Tittar vi på hur det ser ut, liksom fördelningen bland folket, ett urval utifrån befolkningen, så är det så att
barn och ungas läsvanor påverkas av kön, ålder, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Och det är vanligt, det är vanligare att tjejer läser än att killar gör det. Men läs- och biblioteksvana ungdomar föredrar regel analoga romaner framför digitala, i och med att, och det är lite intressant vad man tänker det här att nej, men de flesta vill väl bara lyssna och läsa, men då visar den här studien ändå att det fortfarande är att man, att det fortfarande ofta finns en önskan att ha en fysisk bok för att den ger en mer äkta och genuin upplevelse. Och ett sätt att främja läsandet som ändå har gått ner lite när det gäller tryckta böcker i alla fall, det är för att öka ungas intresse för läsning, det är att vara öppen för unga människors intressen och litteraturval. Och man kan säga att under pandemin så ökade förutsättningarna för läslusten, där även läsningen av tryckta böcker ökade från föregående år bland 16-29-åringar. Nu var det här några år sedan, så nu vet jag inte hur det ser ut sedan dess, men det visar ändå, den här artikeln visar ändå att det fortfarande finns intresse bland unga människor, bland ungdomar, och att det är, och att många som sagt fortfarande föredrar tryckt litteratur på det sättet som vi har funnits i många hundra år.
Ja, och sen visar forskning att man har lätt att koncentrera sig på att läsa en text på ett tryckt papper än en skärm. För att även om inte den skulle plinga till mobilen eller så, så att hjärnan är ju, kom ihåg, och den är van att man kan liksom avbrytas av liksom,
jo, precis, sociala medier. Det stod också i artikeln att det kan komma sådana, det kan vara distraherande, det här digitala, att det kommer upp notiser ibland. Och bara jag kan känna någonting om jag sitter framför nätet, om det plötsligt kommer in upp en sån där skylt med sån här nummer, din nyckellogga här på, och så måste jag klicka bort och hålla på. Det är jävligt distraherande när sådana kommer upp.
Mm. Sen det du nämnde med att tjejer läser mer. Vi ser att tjejer har bättre skolresultat.
Ja.
Och så är det ju en del av en större trend.
Ja.
Så det är intressant. Men ska vi gå till historia?
Ja, men absolut.
Så vi nämnde ju Don Quixote i Spanien. Man kan gissa varför den skrevs. Det kan ju vara att liksom Spanien plockade upp influens av renässansen, då liksom vetenskapen och intelligens prisades, och det var kanske mindre fokus på liksom macho-ideal med liksom riddar och krig, även om kanske korståg bestod. Men där romanen verkligen slog igenom var liksom ändå i Storbritannien på 1700-1800-talet, och man kan fråga sig varför, när det som sagt var i dagens Tyskland där tryckpressen slog igenom. Och jag skulle tro att ett skäl är att med pjässkrivaren Shakespeare så fick liksom det lokala språket en status och en bärkraft som slog igenom. Och sen gjorde också Britannien detta att de bröt sig fria från det katolska, från påven. Precis som stora delar av Nordeuropa. Och på mitten av 1700-talet så var det bara Holland som hade en hög andel av befolkningen som var läskunniga än Britannien då. Och men vad jag vet har inte Holland haft en jätte legendarisk, framgångsrik poet som motsvarar Shakespeare. Sen också att Storbritannien har ju en större befolkning, och de hade också alla boende i Nordamerika. Så även när Storbritannien slog sig, USA bröt sig loss, så konsumerade de säkert fortfarande mycket engelsk litteratur. USA förblev ju en stor handelspartner med Britannien. Och man kan fråga sig varför liksom till slut romanen slog igenom. Och tidigt 1800-tal så var det att då var det att en kvinnlig författare verkligen slog igenom, Jane Austen. Och vi kan säga att det var en ökning av andelen läskunniga, i alla fall bland medelklassen, som hade liksom växt. Austens pappa var präst, så liksom hade en hyfsad ekonomi. Och med liksom med denna urbaniseringen och fler som kom in i medelklassen, så blev det lite så, det rördes om i samhället, lite nya ideal, och karaktärerna i romanen är ett sätt att ha förebilder så att du kan ha en grund för nya ideal. Liksom det var ju liksom ett samhället gick igenom en slags liksom lokal experimenterande av liksom allt från könsroller till att adeln och monarkin hade tappat sin sitt monopol på att ha resurser, att ha råd att läsa etc. Och en kontrast till, om vi kollar på Shakespeare, över 90% av hans publik var analfabeter på teatrarna. Så vi kan se den kontrasten också. Och sen kan man fråga sig varför romanen verkligen ersatte, eller åtminstone kompletterade, teatrarna. Och det är att man kan gissa att romanen, då kan du liksom sitta hemma på kvällen. Du behöver inte åka in till en teater. Det är alltid, det blir mer tillgängligt. Och sen var det också det att man vet att de överklassens kvinnor, liksom, det var lite tabu att de var ute sent. Och sen är att en roman, det är ju inte bara dialoger, utan det kan vara att den allvetande berättaren, det kanske får följa vad huvudkaraktären går runt och tänker och känner. Medan sin teater så kompletteras med rekvisita och ansiktsuttryck etc. Så det var, ja, det var mycket som hände. Och ja, på ett sätt är det en ironi att medelklassens döttrar blev läskunniga, för att ofta giftes de bort. Men det visar hur prioriterat det var att barn av båda könen för medel- och överklassen skulle bli bildade. Sen var det också att man kan tänka sig att jag nämnde att romaner kan förmedla värderingar. Och sen mitten av 1600-talet hade Britannien invaderat Jamaica och bedrev en enormt slaveri. Och då kan man säga att berättelser som Robinson Crusoe, där är det att han kommer till en öde ö och han träffar en lokalinvånare och ger honom ett engelskt namn och konverterar honom till kristendomen. Så lite White Savior-narrativet. Sen kan vi se också på 1900-talet här i Sverige en barnbok där Lindgrens Pippi Långstrump, hennes pappa åker till en ö i Stilla havet och han bara blir ledaren, hövdingen, för det, den gruppen, som att de själva inte kan vara socialt kompetenta nog att skaffa en ledare och som har koll på deras seder och liksom i deras ekosystem och sånt. Så blir det så, som sagt, den här White Savior tropen.
Ska vi lägga på en låt?
Japp.
Jag är på väg nu ner i Lossajärvis djur. Grumligt vatten tar mig genom natten och vacka mig in i ditt djur. Och vacka mig in. Grumligt vatten tar mig genom natten och vaggar mig in i ditt ljus.
Du lyssnar på Fontänbubbel. Det här var Höstorkestern med Lussajärvi Blues. Vi har en gäst med oss. Välkommen upp, Roger.
Tack ska du ha, Olof. Och Pablo Vattenmelon.
Välkommen.
Tack. Alltså jag köpte en bok på en, man kan säga att det var en loppmarknad, det var en marknad, det var en som stod och sålde bara begagnade böcker eller antikvariatböcker i Simrishamn för, vad var det, 3-4 år sedan. Och det var Don Quixote de la Mancha av Miguel de Cervantes, heter han, va? Det är det jag kollade upp i mobilen. Jag ska säga det att den var väldigt fin. Den kostade, den var den dyraste bok jag har köpt som är antikvariatbok. Alltså, den kostade 450 eller något sånt där kronor. En grön bok. Och den har väl ett visst värde. Men vad är den värd för mig? Jag har inte ens läst den. Alltså, jag vill ju gärna läsa den. Jag ska läsa den en dag, men jag har inte hunnit än. Jag har så många andra böcker jag håller på att läsa. Men vad jag har sagt är så här att jag läser ibland böcker. När jag var yngre speciellt så läste jag till exempel En värld som segling under havet av Jules Verne och även En jord runt på 80 dagar av samma författare. Och givetvis har jag läst Sagan om ringen ett par gånger i alla fall. Och jag har läst andra böcker typ, det spelar ingen roll, men sådana här klassiska böcker. Men för mig betyder inte det så de där så väldigt jättemycket.
Men vad är det som får dig att läsa?
Ja, varför köpte du dem?
Alltså, det var ju för att man blev ju itutad förr och till när man skulle läsa klassiker. Det var liksom, det hörde till. Men jag undrar liksom, min fråga till er är,
peer pressure. Alltså.
Hur känner ni inför, har ni läst några gamla klassiker? Hur kände ni när ni läste dem? Vad betyder de för er?
Jag har inte läst så mycket gamla klassiker. Så här, det enda jag har gjort är några att jag läst några i skolan. Till exempel Candide läste jag när jag gick på Komvux. Som är skriven av Voltaire, som handlar om, som är liksom också en satirroman som handlar där han vill ha något sagt, författaren, som handlar om att
i den bästa möjliga världen.
Ja, den bästa möjliga världen, att det är någon predikant eller någon sån här i hans närvaro som hela tiden försöker få honom. Ja, men det här är ju det bästa, det som händer nu är ju ändå det bästa, att ordna sig till det bästa. Och jag vet inte vad, förmodligen var det väl en drift med den tiden, så alltså att ofta, att kyrkan till exempel ofta använde, ja, Gud har en plan för alla. Liksom.
Det var politiskt, jag har också läst den boken, men alltså, jag tycker inte att den gav mig så mycket, för att den var lite politisk som du säger.
Ja.
Det var ett sätt att, det var en partsinlaga, att få någonting sagt med att skriva en roman, en politisk inlaga så att säga. Men vad den inlagan bestod av, det vet jag inte. Det var kanske som du säger, kyrkan då.
Men om jag kan gå tillbaka innan din fråga till dig, varför det förväntas att man ska läsa dessa klassikerna?
Ja, det var det som var min fråga.
Jaha, okay.
Min fråga var, vad känner du när du läser de här?
Alltså, jag har bara läst en som klassiker, den George Orwells.
Ja, den har jag läst också.
Men den var rätt tunn. Så jag kan inte uttala mig. Men jag känner att kanske när jag tycker att det är mästerverk, eller kanske menar att det är ett väldigt rikt, träffsäkert språk, och då är det bra att ha läst dem för att vara språkligt utrustad. Sen tror jag att tyvärr det handlar lite om status, att liksom det ger ett visst kapital, särskilt i finkulturella kretsar, liksom, så man vill kunna navigera bland de kretsarna, så är det att man ska läsa dem.
Är det därför du har läst Djurfarmen då, antar
jag? Alltså, det var med att jag var politiskt intresserad, att det var först åt gymnasiet, och då kände jag att den var inte så tjock, och då gick det lätt att läsa den.
Ja. Men då, alltså, var det Djurfarmen du läste?
Ja.
Den var ju också en politisk inlaga, kan man säga. Men den var bättre skriven än Candide, får jag säga.
Ja, jo, men det var den. Den var ju mer fängslande på något sätt. Att man var hela tiden nyfiken på vad som skulle hända. Och jag satt liksom lite klistrad när jag väl fick den och vidare. Hur ska det här? Jag vet ju ungefär hur det ska gå och hur det ska sluta. Men jag var ändå hela tiden spänd. Jag var ändå spänd på vad som skulle hända, trots att jag visste det.
Den främste bland jämlikar och såna här saker. Ja. Det var ju en partsinlaga mot kommunismen, kan man säga.
Ja, och den var ju mer aktuellt eftersom Sovjet överlevde ända in på 80-talet. Ja. Men kanske en bok för 300 år sedan, kanske inte lika lockande. I alla fall inte för mig som tonåring.
Är det inte väldigt svårt att sätta sig in i hur de tänkte på den tiden och vad det var för en partsinlaga mot?
Jo, det är därför jag till exempel Candide, där kan jag bara gissa liksom, lite grann. Att det, mer än att de drev med någonting i den tidens strömningar. Liksom.
Ja, det var ju hans fru eller hans flickvän, han som han ville bli ihop med. Ja. Hon blev våldtagen och allting var bara fint och dandy. Och så här, liksom. Den bästa av världen lever vi, tyckte han då hela tiden. Liksom. Men det var ju bara tragedi efter tragedi efter tragedi.
Precis.
Men om du känner att du inte fått ut så mycket av dessa klassikerna, är det något annat du läser? Romaner eller något fiktivt?
Nu för tiden så läser jag bara, för 20 år sedan, då läste jag bara krigsromaner, krigslitteratur och lite så. Och nu läser jag bara fackböcker. Så jag läser inte skönlitterära böcker så mycket. Det händer väl att jag läser en och annan där. Jag ska läsa Don Quixote, jag ska göra det. Den kostar mig trots allt 450 spänn, då ska den fan med läsas också.
Men du känner att du vill, men du har inte suget, för det blir inte av. Du har ju ett sug, för som du nämnde, historieböcker och...
Det har försvunnit mycket sen jag blev äldre att läsa. Det suget har mycket försvunnit. Nu skriver jag ju istället böcker. Så. Mm-hmm.
Är det de du skriver, det fakta eller fiktion?
Det är fackböcker, kan man säga. Mm. Alltså, fackböcker, men det är inte fiction.
Okay.
Men jag har skrivit fiction. Mm. Jag har skrivit i alla fall två fictionböcker.
Men du nämnde att jag inte läser fiktion. Ser du på spelfilmer eller så?
Jag har ingen tv, men jag kan ju se på YouTube kan jag se. Men det är inte så mycket filmer, men jag kan se på
SVT Play har ju massa.
SVT Play, ja. Och så kan man ju alltid streama om man vill se någon film speciellt. Liksom.
Men nu frågade du vad du kan, jag frågade vad du gör. Men jag fick hyfsat svar på frågan. Men jag frågade för att jag tänker att för en del kanske det är att om de ser på spelfilmer eller tv-serier som har fiktiva karaktärer, då är det frågan om rörlig bild har ersatt för många läsandet. Och det är intressant att man hör alltid folk säga jaja, boken var bättre än filmen. Men det är mindre ansträngande att kolla på en skärm.
Alltså om man kan se till exempel en bok jag har läst, Papillon.
Steve McQueen.
Steve McQueen som spelar i rollen i filmen. Och den var ju mycket, mycket bättre i bokform. Mycket mer i handling, mycket mer detaljerat och mycket, mycket bättre skriven än vad man kunde se på filmen. Filmen var ganska kass.
Men vilken konsumerade du först?
Boken.
För att jag tror att jag i alla fall, jag är alltid mån att läsa boken först. För jag känner annars kommer liksom filmen radera min fantasi. Så det är bara att jag kommer sitta med scener från filmen i mitt huvud när jag sitter och bläddrar igenom.
Jag ska säga, många deckare har ju den för att de är mycket bättre som i bokformen vad de är i filmform. Alltså att de
lämnar. Men jag tror lite det skrivna ordet, det är lite att då är det din egen fantasi som dyker upp och den passar alltid dig mer. Det blir liksom dina egna projektioner. Du utgår från dig själv, medan annars är det ju liksom bara en annan person som kanske är proffsig, men det är en regissör eller en skådis som har designat det åt dig. Men det är bara min gissning personligt.
Men alltså, frågan är vad man känner. Alltså, vad känner jag när jag läser såna här klassiska böcker?
Men när jag klassiska böcker, om du har ett för lite intresse, kanske du ska testa lite olika andra genrer.
Jag gjort.
Va?
Jag har testat många genrer.
Då kanske det visar att det tilltalar inte dig. Jag vet inte, det kanske känns att du vill läsa dem som en plikt, men som sagt.
Alltså, Sagan om ringen är ju en klassiker, alltså, den är ju bra.
Så du gillade den?
Det gillar jag när jag läste den i alla fall då, när jag var ung.
Aha, så du är kanske en annan person. Eller frågan är, har du känt att du läst andra fantasy och hur har du känt kring dem?
Det är en bra fråga. Fantasy, jag har inte, jag kan, jag har, det var, de här klassiska är lite svåra att leva sig in i, för tekniken var ju, alltså som de föreställde sig den, Kylvärn då, den var ju gammal redan, den fanns ju sedan länge i modernare former.
Men var inte liksom hans sci-fi?
Jo, det var sci-fi.
Alltså fantasy och sci-fi, jag har nog inte hört någon officiell definition på skillnaden.
Men det var både fantasy och sci-fi.
Ja, så ibland de blandade. Ja.
Men jag tycker att vi ska...
Ska vi ta en låt?
Ja. Du lyssnar på Fontänbubbel och det vi hörde var Lilla Syster med Så jävla bra.
Ja, det är så här att jag läser också även teknoromaner, alltså militära, alltså det krig och sånt.
Ja.
Teknoromaner av Lars Wildereng, och det var en som hette Midsommargryning och en som hette Midvintermörker, och den var nog den bästa av dem, om jag inte minns fel. Och de gav mig ju mycket, för det var ju spännande. Det var ju realistiskt dessutom. Mm. Han är väldigt duktig. Han är en tekniskt utbildad...
Sa du i vilken tidsdecenni eller modern tid?
Det är modern tid, alltså i framtid till och med.
Okay.
Men han har fått rätt i mycket där han har spått liksom, om teknik och såna här saker.
Mm. Men frågan är vilken genre man ska kategorera in där. Är det självbiografi eller facklitteratur eller skönlitteratur? Alltså det är väl fiktivt på något sätt, alltså ändå.
Det är teknisk fiction kan man säga.
Ja, men då är det ju någon form av roman. Någon form av roman och du tycker om att läsa.
Ja, men den är också realistisk, så att det är inte bara romanform, utan den är en berättelse som skildrar några personers skeden och liv i ett krig som om Gotland då, eller något sånt där som det var då i böckerna.
Ser du det som ett komplement till kanske nyhetssändningar och det du läser om i tidningen om världspolitiken och sånt?
Han har ju någon blogg som han skriver mycket på. Jag förstår inte varför han inte kör YouTube, men han skriver på en blogg. Och jag läser inte den bloggen. Jag har inte faktiskt använt mig av honom när jag lärde mig själv hur det fungerade så här med krigföring, modern krigföring och så. Så jag använde inte mig mycket av honom, men i början så gjorde jag det.
Men jag menar, böckerna läser du oavsett hans bloggar. Men jag undrar om böckerna gav dig någonting då du redan har ett intresse för världspolitik och samhällsfrågor. Då romanen verkar handla om just detta.
Böckerna var, de var bra. Alltså det är ju mitt intresse också. Så det passade ju bra för mig liksom att läsa de böckerna. Så det var en upplevelse att läsa. Man kunde inte sluta läsa. Du vet hur det känns när man har en så bra bok som man inte kan sluta läsa.
Jag vet.
Som Papillon.
Så men fängslande är det bland det viktigaste.
Tiden börjar väl runda av lite, så vi kanske får tacka dig, Roger.
Okej, tack så mycket.
Tack
så mycket för dina synpunkter.
Sen, vi snackade i början om berättelsers funktion. Någon sa att vi människor, när vi orienterar oss och det som styr vårt beteende, bland det starkaste är vår egen erfarenhet.
Ja.
Och berättelser är liksom det närmaste man kan komma vår egen erfarenhet liksom på andra plats. Och berättelser kan verkligen kanske aktivera våra känslor. De kanske påminner om erfarenheter man har haft. Och därmed kan berättelser ha en väldigt pedagogisk funktion. Och det är därför som jag nämnde detta innan, att berättelser kan förmedla värderingar och ideal. Jag nämnde teater också, och det går ju tillbaka, som ni vet, 25 sekel till antikens Grekland. Och det kan se ut som ett ganska unikt fenomen, men i många stenålderssamhällen, när man har liksom ceremonier där man kanske firar en religiös berättelse, en mytologi, så är det ofta att kanske folk klär ut sig till olika karaktärer, kanske en gud eller liksom en demon. Och på så sätt kan man säga att teatern kan vara ett kan ha rötter där, och att som sagt filmer idag är en modern motsvarighet. Men med tanke på att få fokus på romanen, det är intressant att romanen har överlevt rörlig bild. Och trots alla larmrapporter om att folk jättemycket på sociala medier och drunknar i skärmtid,
så verkar det ändå finnas, som sagt. Det verkar finnas kvar och det verkar omsätta mycket. Själv så hade jag ju till exempel att jag har inte läst så mycket. Det har varit ett undantagsfall ibland att jag har läst igenom vissa böcker, men om jag tyckte att någonting var intressant. Annars så var jag väl mest att när jag var liten att jag antingen läste serietidningar eller tittade på film. Det var mer mitt sätt att ta till mig saker.
Och vi såg vad som såg som nördigt för 20-30 år sedan, som kanske att läsa serietidningar om superhjältar. Vid 00-talet så slog de igenom och blev väldigt mainstream när de filmatiserades. Så det är ett skifte liksom. Och jag minns Batman med Christian Bale. Alltså de var ju väldigt psykologiska och berör allt från hans barndomstrauma och allting. De är relevanta för många människor. Och det är intressant att det liksom klivit ut den nördiga nischen.
Precis.
Det kanske som ska runda av. Men det är ett fenomen, romaner. Det är en bredd, som vi sagt, allt från deckare till kärleksberättelser och som vi nämnde, sci-fi.
Till science fiction och
fantasy etc.
Och det här som Roger pratade om, det här som är teknoromaner eller vad det nu kallas.
Ja. Och ska vi tacka gästerna?
Ja,
och
vi tackar Roger och vi tackar Per som har stått för tekniken, och så tackar vi alla gäster som har suttit här. Och då är det jag, Olof och Farbror Vattenmelon, som har hållit programmet, och tackar så mycket för att du har hållit igång nästan större delen av det här programmet.
Tack.
Nästan själv. På egen hand. då ses vi nästa vecka, hoppas vi, och då lägger vi på den sista låten för idag. Hej!
Och innan vill jag ge en teknonummer. sann. Det handlar om vitalringar som...